Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till crossover-avsnittet Vad blir det för mord mot mord? Som är en korsning av Vad blir det för mord? Och mord mot mord. Och det är jag som heter Elinor som pratar nu. Och det är ju du också här. Johanna Bagrell. Du bara räckte upp handen. Jag tänkte att du skulle säga ditt namn.
Jag var på väg att säga, sen kom jag på att det verkar som att hon kommer säga något mer nu.
Ja, men vi misslyckas alltid det med det här. Men jag och Johanna är här från Vad blir det för mord? Och så har vi givetvis...
Mord, mord, mord med Karin Landré och Anna Sandell.
Exakt.
Ja, det är
fan, vad mysigt det är att äntligen göra det här.
Jag har längtat så mycket.
Alltså, jag har haft lite så dagen innan julaftons känsla att jag varit lite nervös med. Mm. Jag hade extremt mycket panik när jag skulle välja fall.
Alltså riktig prestationsångest.
Jag med. Jag valde ju sent igår kväll för jag har varit så himla så här, men gud vad ska jag, för att jag var så himla nära på att ta väldigt långa fall också. Vana trogen. Tills jag kom på, jag bara, nej men nu skala ner. Skala ner. Så, och sen hittade jag inget bra. Men eller hur, för man vill ju imponera.
Alltså, man vill 100%. Ju imponera.
Mm. Detta är The Clash of the Titans. Detta är en tävling också.
Ja, nej. Jag har
nej, det är det verkligen inte.
Jag förlorar alltid.
Elinor kommer ut sin vinnare i slutet.
Japp, och ni andra dör. Nej, men jag känner också mig manad som moderator för det här avsnittet. Att säga att om det är någon som missat det så äger detta rum, alltså detta fantastiska, för att vi hade en insamling på Musikhjälpen, en bössa. Och så sa vi att kommer den upp i över 50 000 kronor insamlade till funktionsnedsatta barn, tror jag.
Alla har rätt att funka olika.
Yeah. Mm. Och så vidare. Och det gjorde, vi kom ju upp i mycket
mer. Det är helt otroligt.
Vad var det typ? Alltså kanske så här 56?
Ja, 56. Ja, det var mer.
Var det mer till och med?
Nej, jag menar att det var mer än 50.
Ja, det var mer.
Men för jag var så här rädd när vi började. Jag bara, gud, varför satt vi... För jag ville ändå sätta en hög gräns. För att man vill ju ändå känna att man gör någonting. För man inser också att efter gränsen är nådd så kommer det... Alltså då kommer inte folk betala in. För nej, varför förstår man det? Men... Jag var så himla rädd att det inte skulle bli av för att jag ändå kände att det vore så himla kul att göra så. Ja. Alltså för min egen skull. Men inte för de rullstolsbundna barnen.
Också bra för dem.
Ja, det är men... klart, en biveffekt är ju det. Ja.
Nej, det var typ någon av er som bara, vi sätter 50 och jag bara,
det var så mycket pengar, jag har aldrig sett så mycket pengar.
Ja. Vi kommer aldrig ses igen.
Ja. Men när jag sa det, jag bara, vi kör på 50. Och sen, så efter det så tänkte jag, vi skulle satt mer.
Ja. Men alltså, hade vi nått upp till 100? Nästa år, är det hybris att sätta 100 då?
Jag har en fråga. Nej. Var det någon av er som skänkte pengar?
Klara svar. Nej.
Var det någon av er som skänkte pengar?
Nej.
Jag skänkte 50 spänn.
Shit.
Alltså jag skänkte pengar men inte till vår bästa faktiskt. För det, jag kom på mig själv med såhär, men jag vill ju skänka pengar men till vår bästa om den inte når upp så måste man ju liksom såhär visa såhär. Då tänkte jag att jag har den i bakfickan och såhär, nu lägger jag in 200, gör det du också. Alltså just sån det, grej,
absolut,
om man känner
att
man behöver upp sig på den. Men sen efter ett tag så kom jag på, jag bara, men om det inte blir att jag ger något alls, då blir det ju lite konstigt. Ja, men... Så då typ önskade jag en låt. Alltså,
för jag kände lite grann så här att det var det kändes på ett sätt konstigt att inte skänka via våra bussar, vilket jag by the way gjorde.
Kanske gjorde du? Gud, ah, vad bra.
Kanske typ 200 spänn.
Jag skänkte bara 50, det kändes som är sjukt små.
Men det kändes också helt sjukt att göra det.
Du åkte till Rådos.
Men vi betalade ditt moderators gig här ikväll med de pengarna.
Ja, ja, vi fick ju 100 000 pengar. Såg ni inte det? Nej, förlåt.
Du var Elinor, du har rätt att funka olika.
Tack så mycket. Jag har rätt att funka sådär.
Superbra. Superbra tycker jag det funkar. Tack. Nej, men sen så var jag typ så här, det kändes konstigt både att skänka, för att det kändes lite själv, eller det kändes lite deppigt typ som att jag betalade pengar för att få hänga med mina kompisar på något sätt.
Nej, men alltså jag tänker att det är samma sak. Jag har jobbat på olika mässor så här, i montrar.
Mm, just det. Oh, jävlar vad jag tänker att du har varit bra på det.
Alltså det är ju för att jag har jobbat i min mammas monter. Så att
ja,
jag
men
har
du har varit
jobbat
charmig där, tänker jag.
Men då när det var tomt i montrarna, eller i montern, så brukade man alltid gå och ställa sig och låtsas vara spekulant på att köpa någonting. Mm-hmm. Och då lockade man till sig andra intressenter.
Vänta, så att det handlar... tog man med sig dem från det andras?
Nej, så här. Jag står bakom kassan egentligen med dig. Mm. Och sen så, när det är lite tomt, så går du runt och ställer dig och låtsas att du ska handla om det.
Ja, och så kommer och du tillbaka och bara, oh, vad är det här för någonting?
Då verkar det intressant. Så jag tänker att när vi gav till våra egna bästa, då puttade vi in lite pengar så att folk var så här händer det grejer.
Ja, men det var just så jag tänkte också på det. Men det rann ju på som fan, så därför var det så här, bara, nej men då så. Sen så, för jag tänkte så här att det kan vara bra när det skulle, jag tänkte skulle jag var så här, vid 20 får vi säkert. Men sen var jag fan osäker. Så jag var så här, bara, men då sparar jag den lite och sen så kan man gå in och bara,
nu har jag satt in 30 000.
Nej, men du vet, då hade man ju kunnat göra en grej. Jag tänkte så här, PR-mässigt. Men gud, sen som sagt missade jag det och sen så bara blev det så nära jul och jag bara, men gud vad pinsamt, nu har inte jag gett
pengar. Och så har jag köpt julklappar för alla pengar.
Ja, precis. Eller och inte ens det. Jag var så här, vi skiter i julklappar i år. Ja, gud.
Fråga, vad önskar du för låt?
Ja, vad fan, vad önskar jag för låt? Jag tror att jag önskar Neil Young. Jag brukar köra samma.
Ja, Neil Young, vilken låt?
Alltså jag tror att jag tog den här After the Gold Rush.
Jag hade verkligen hoppats att det här skulle bli pinsamt. Det blev det inte.
Ah. Jo, det är ju lite pinsamt. Det känns det liksom man helt, skulle kunna liksom ha en hippare.
Det var inte så stopp med Spice Girls.
Det hade varit lite roligare.
Ja, jag tycker det var ett skitkul.
Det är ju otroligt. Bra. Och vilken dans de har med.
Stop right now. Thank you very much.
Thank you very much.
Man blir bara glad när man tänker på den. Hade glömt den.
Kul.
Det var ju en sån här, okej, jag tar den vanliga, alltså, den kommer ju aldrig spelas, men det var liksom, ni vet, gör någonting.
Det gjorde du
skämmas.
Du har verkligen stått upp för folk nu. Och jag är glad och stolt över dig.
Ja, nu får jag håna rullstolsburna hur mycket jag vill.
Jag tror det funkar så. Vi kommer göra så här ju. Att Anna Sandell Anna kommer köra ditt mord först. Och sen så kommer Johanna köra sitt. Och så kör du halva det. Och sen så tar vi och bryter där. För att dela upp det i två avsnitt. Så att nästa avsnitt blir andra halvan av Johannas och sen så Karins fall.
Exakt.
Och så lägger vi dem i var deras flöde.
Exakt.
Gud, hur känns det att jag kommer vara i ert flöde?
Det känns himla spännande tycker jag. Jag tycker det känns jättespännande att vara i ert flöde också.
Alltså, jag är så nervös.
Det kommer gå skitbra. Herregud, alla är så gulliga som lyssnar.
Men så jävla fina.
Man behöver inte tänka att man får ett sånt hatmejl, kanske.
Nej, plus att jag tänker att de flesta lyssnar väl på båda.
Ja, det tror jag.
Alltså, jag tror också att vi har lyckats sätta det, att man är så här, nej men vi är inte konkurrenter, vi är i alla fall inte utåt, vi har ju sån jävla fittigt bråk i hemlighet, men det är inte vi kommunicerar till andra.
Alltså jag har lagt laxia med de här bullarna som är i två av dem.
Mitt i Johannas falspar.
Nej!
Kommer du ihåg när Anna var med i podden och skit ner?
Vänta, var det där din imitation av mig?
Exakt, var det Karin som tyckte det var så kul? Eller Marcus? Det var väldigt likt Marcus.
Ja, det var verkligen
det kan ha varit Marcus.
Ja, det var nog Marcus.
Han har tagit Annas plats.
Jag blev magsjuk, kommer aldrig tillbaka av skam.
Vi måste ta bort Sigma.
Måste vi det?
Det slutar med att jag äter upp alla bullarna själv och går och skjuter på mig.
Ja, för vi andra dricker ju vin.
Ja, ni andra dricker vin.
Det får du icke.
Nej, det, men det, jag tycker att när du kom med det förslaget, Karin, så tänkte jag, åh vad mysigt.
Hur mycket längtar efter att sätta i dig en flaska rödpang?
Ja, men jättemycket.
Inte bara ett glas, utan en flaska.
Nej, men alltså, och jag ska vara helt ärlig med att jag längtar efter att bli lite full.
Ja. Ja.
För det säger alla jag känner som är eller har varit gravida, att så här, jag behöver inte det här ett glas till middagen, utan jag vill liksom bli lite packad så att man liksom får känna det igen.
Jag vill gå ut med mina kompisar och dricka lite för många öl. Det vill jag göra.
Underbart. Ja, precis innan man ska jobba typ. Så man känner så här, varför gjorde jag det här?
Nu blir det mörkt.
När man går till jobbet på morgonen också.
Ah, fy fan.
Jag tänkte mer ett stand-up gig. Exakt, det är inte kanske riktigt lika mörkt.
Nej, alltså det är väl mörkare om jag eller Anna gjorde det.
Jag åker till jobbet hemifrån 7:30. Då har jag druckit knäckt 7 elefantöl.
Det skulle nog hjälpa i det här vädret, tror du inte det?
Alltså 100%. Hade jag haft 7 elefantöl på pendeln på väg hem så hade jag varit superglad.
Ja, fy fan. Ja, du hade en sån jävla djävulsresa hit.
Men nu är jag här starkare än någonsin. Och lärt dig så mycket på vägen. Ha med dig 7 elefantöl överallt.
Det går alltid med ryggsäck från och med nu.
Jag går ju ingenstans utan mina 7 starkpanger.
Va? Det är så jobbigt att det alltid måste vara 7. Att man måste löpande fylla på hela dagarna.
Man måste passera systembolaget hela tiden.
Vad säger ni? Vad säger du, Elinor, du som bestämmer saker?
Jag säger let's go girls.
Herregud, jag var så tänka när jag bara, vad är det där för liten sång?
Som din önskan nästa års musikhjälpen.
Okej, Anna Sandell, take it away.
Vad blir det för mod?
Okej,
då är det så här då, att jag hatar ju olösta fall.
Så du också gör det?
Jag gör också det.
Just men jag har valt ett olöst fall idag.
Okay. Jag gillar ju olösta fall. Fast jag hatar dem också. Alltså det är klart, man blir, det är ju en sån när man bara, oh my god, och sen bara, nej, de kommer inte klara. Och så inser man det, att det är störigt. Och andra sidan så är det något som drar en dit ju.
Alltså det är ju att man bara, vad är fan är det som händer?
Det är ofta så sjukt.
Exakt. Liksom. Och här i det här, så jag... Här, det pekar åt ett håll.
Ja, det gillar man också. För då kan man ju bestämma för att vi har dömt dem på förhållandet.
Ja, exakt.
Spekulera fritt och bestämma hur det är.
Så att framför oss så har vi nu historien om The Keddy Cabin Murders.
Mm-hmm. Man klarar att det inte var Palmemordet.
Han hade varit på bio på...
Det är det killigaste av alla fall.
Alltså det är verkligen det, 100%. Nej, men det är John F. Kennedy.
Vad sa du? The Keddy
Cabin Murders.
Keddy Cabin.
Mm. Fan, vad spännande.
Så att, jag berättar lite och så kan ju, ni får ju komma med era, vad ni tycker också. Liksom. Mm.
Löpande feedback.
Jag tycker det är bra hittills.
Tack. Yes. Så hösten 1980 så lämnar en kvinna vid namn Glenna Susan Sue, som hon kallas, Sharp, hennes man James Sharp. Hon tillsammans med deras 5 barn lämnar Connecticut där de bor och flyttar till Kalifornien. Första tiden bodde familjen i en trailer och så småningom får de tillgång till en stuga i Keddy. Så familjen flyttar in i Cabin 28 i Keddy Resort som ligger i Sierra Nevada.
Det är liksom som, ett, alltså som en resort.
Det har varit så här jättepopulär turistresort och sen så har det liksom sjunkit efter, i eftertraktan.
Efterfrågan. Folk har börjat flytta in där mer long term.
Det känns som att det ser ut som, ni vet i Gone Girl. När hon är liksom on the run.
Typ så tänker jag. Det är typ så. Eller som en stugby.
Men
sedan
är valda bara för att jag är helt stugby i Lindvallen. Det blev mycket omysigare. Men hur som helst, Sierra Nevada, vart ligger det nu igen?
Alltså det är i Kalifornien, men det är berg liksom.
Okej.
Jag tror typ man kan...
Sidan eller högt upp?
Vi får återkomma.
Inåt landet va?
Jag tror att det är inåt landet.
Fan, förlåt. Att jag menar bara att jag inte kan det här.
Nej, inte vi heller. Nej. Eller, nu drog jag med dig det här.
Karin kan inte.
Det är safe, jag faktiskt safe för guess. Det, Karin fick en blick som håll käften.
Jag kan inte heller, men jag skäms nu över att jag inte är nyfiken. Jag bara, skit i det.
Det hedrar dig.
För Förlåt, vilket år sa du att det var?
Det var 1980.
Yes. Mm.
Yeah. Så de flyttade in i Cabin 28 i Caddy Resort. Och det är så superlåg hyra. För Sue har lite tajt om pengar. Hon får $250 i någon sån pension. Typ från att, för hennes ex-man då. Eller liksom, som hon lämnar har varit med i. Ja. Så hon har ganska tajt. Men så hon flyttar in i den här stugan med sina fem barn. Som är då
fem.
Ja, helt stört. 15 år gamla John. 14 år gamla Sheila. Sheila, som hon flyttar in lite senare. För hon är i sin tur och föder barn i en annan stad. Oj. Som hon ska lämna upp för adoption. 12 år gamla Tina. 10 år gamla Rick. Och den 5 år gamla Greg.
Jävlar vilket span.
Mm.
Men också, ja fy fan vad mörkt. Jag ska bara sticka och föda ett barn som jag ska adoptera bort.
Oh, sen kommer jag till Cabin 28. Alltså jag kommer till den här gamla nedlagda jävla camping-sajten. Kiosken har varit jämnbommad sen liksom 76. Aj,
så
deppigt.
Det är ingen glass där alltså.
Nej. Så tidigt ett år senare, eller ett, ja, typ ett halvår senare är det. Så i april, 12 april 1981, kommer då Sheila hem för att byta om tidigt på morgonen. Hon har natten innan sovit hos familjens grannar som hon brukade göra på lördagar. Så kommer hon hem för att hon ska byta om för hon ska följa med dem till kyrkan och gå på söndags gudstjänst. Så det hon möts av i huset är, man kan nog bara beskriva det som en totalt fruktansvärd syn. Det har beskrivits liksom som ett, så här, ett blodbad verkligen. För i vardagsrummet så hittade hon sin mamma Sue, sin lillebror John och brorsans kompis Dana brutalt mördade. Så hon blir ju totalt liksom helt chockad och rusar tillbaka till familjen.
Ja, det här är 14-åringen som födde ett barn som hon gav bort.
Exakt.
Ja. Det är inte mamma. Nej. Jag var tvungen att få ihop det. Okej, förlåt.
Precis, bra förtydligande. Mm. Så hon rusar tillbaka till familjen Seabolt som är grannarna där hon har liksom tillbringat natten.
Mm.
Och de ringer polisen och det blir liksom världens grej. Du vet så här, det var typ, eller de eller någon annan ringer. Det är när det inte fanns, alltså alla hade typ inte telefon. Eller du vet så.
Mm.
Så hon tar så småningom med sig dem, liksom pappan i familjen tillbaka till huset och är så här, vi måste, det här är det jag såg, vi måste se vad som har hänt. Så de börjar typ gå runt huset och så tittar de in genom fönster och så ser de att i de yngsta brorsornas rum,
god, nej.
Nej men de är, lever.
Va? Ja, förlåt, de en hund som vill ha kontakt här nu. High five på dig.
En liten bjällra.
Men listen, kom.
De tror att det händer något hemskt. De märker att det är dålig stämning. Det är positivt. Vi bara håller på att berätta om en hemsk mord.
Det är verkligen positivt.
Så.
Du behöver inte oroa dig om minsta barnen verkar leva.
Hon har inte fattat det här med murderino-kulturen.
True crime-vågen.
Hon tycker bara, hur vad hemskt det låter. Mm. Det känns som att ni är illa berörda.
Och de kollar in i det här fönstret.
Ja, och då lever de yngsta bröderna. Då Rick och Greg.
Men alltså, vad är det egentligen? Det känns också så hemskt. Jag vet inte varför, men förstår du vad jag menar?
Det är så hemskt. Mm. Och de har också haft, de ligger liksom och sover och de har haft en kompis som heter Justin, som också är en granne, som har sovit över. Alla de tre lever. Så de får hjälp att komma ut genom fönstret så att de slipper gå igenom vardagsrummet, så de liksom slipper se vad som har hänt.
Mm.
Och när de har samlat ihop alla och liksom börjar så här, okej, polisen kommer, alla kommer. Då inser de att den 12-åriga lillasystern Tina är inte i huset. Hon är borta.
Åh nej.
Så det man vet har hänt kvällen innan, alltså den 11 april, var att mamma Sue var hemma med de yngsta bröderna och med deras kompis Justin Smart. John och hans kompis Dana, de som också säger när ska bli hittad mördare, de hade varit inne i Quincy som är en stad i närheten. Och Sheila och Tina hade varit hos grannarna Seabolt och kollat på tv. Tina kom hem till sin mamma runt 9:30 och Sheila bodde kvar. Pojkarna som hade varit i Quincy vet man lyftade hem vid 10-tiden. Och efter det så vet man ingenting mer. Utan
hur gamla var pojkarna sa du?
15.
De var 15?
Ja. Mm.
Och det är de som överlevde?
Nej, de dog. De som dog. Överlevde var då 10 och 5 och sen tänkte, deras kompis som var 12.
Just det. Men de hade kul så många bara. Men de hade liksom många lyftat reda hem på kvällen.
Ja. Mm. Så det, som man, det enda som man vet är ju att de har blivit mördade liksom under natten.
Mm.
Och brottsscenen var som sagt liksom väldigt hemsk. Och den har också blivit rejält kontaminerad eftersom ingen visste någonting om typ att så här, säkra DNA eller säkra sådana där grejer.
Folk springer igenom liksom.
Exakt. Mm. Så Sue, John och Dina hade alla blivit bundna med kirurgtejp och elkablar. Och de hade liksom blivit utsatta för ett sånt extremt övervåld. Och på brottsplatsen så hittade man en hammare och två blodiga knivar.
Nej. Så vad är grejen ens?
Hatar du hammare?
Ah, hammare är en av mina värsta. Det är riktigt obehagligt. Trubbigt våld tycker jag nästan är...
Det är alltid så jävla i filmer och sådär. När man får se lite för mycket när man blir slagen med en hammare.
Jätteläskigt.
Då inser man hur jävla mjuk man är. Ja.
Alltså verkligen.
Det gör man verkligen.
Och en av de här knivarna hade liksom blivit böjd så här. Så här 25 graders vinkel för att den hade liksom blivit...
Ja, men det där har jag svårt med. Alltså, att man stöter på grejer inne i kroppen som gör att det bara tyvärr.
Påminns man om hur hårda vi är.
Ja, exakt. Det är både mjukt och hårt. Och det har vi lärt oss verkligen idag. Eller något.
Och alla blodspår indikerade att alla hade blivit mördade i vardagsrummet. För det var blod överallt. Det var i taket och på väggarna och mattan och sådär.
Herregud.
Och det var även knivhugg i väggarna. Vilket känns så jävla obehagligt.
Och fy fan vad obehagligt. Mm. Det är verkligen en aggressiv... Alltså gud,
så
rädd.
Återigen att allt det här är en stugby.
Alltså, och så ligger en femåring i ett rum bredvid och bara hör hur... Alltså, kan inte tänka på.
Och Sus kropp hittades liggande liksom så här på sidan av bredvid soffan. Hon var naken på underkroppen och hon hade fått sina trosor liksom inproppade i munnen. Nej. Och sen så hade någon satt då en bandana runt hennes ansikt eller mun och sen tejpat över munnen. Och hon hade grunda knivskador över hela bröstet. Och sen hade hon fått halsen uppskuren och hon hade blivit slagen med vad man då insåg sen skulle vara en sån här gevärskolv liksom.
Jävlar. Alltså, så sjukt jävla våld.
Och John då, som var sonen, hade även han fått halsen uppskuren. Och Dina, som var kompisen till sonen, hade fått liksom massa huvudskador och blivit strypt. Så alla offer hade, liksom, det de hade gemensamt var att de var bundna och de hade dessutom fått då hammarslag mot huvudet.
Mm. Och alla liksom blev dödade med liksom lite olika sätt.
Exakt.
På något sätt.
Precis. Och lilla syster Tina var då som sagt borta. Men det dröjde typ några, liksom, ett tag innan de satte igång jakten på henne. Och när de satte igång jakten på henne så drog de in FBI. Och så då dröjde, liksom, då behandlade också hela utredningen av morden lite i sidan. För då var det inte bara ett mordfall utan just då var det också så här,
man missing rädda girl. Honom.
Ja, exakt. Mm. Men hon då hittades inte. Utan det dröjde 3 år innan man till slut hittade benrester. 160 kilometer bort.
Va?
Från Kelly.
Långt.
Jättelångt bort. Och det är liksom så här super, det är inte bara 160 utan det är så här berg och liksom hur mycket grejer som helst.
Och 16 mil av liksom terräng. Mm. Jävlar.
Och hon var då helt, det var bara ben kvar. Så man kunde ju då inte säga vad som hade mördat henne eller när hon hade dött eller någonting sådär. Mm. Och huset visade inga tecken på att någon hade så här, tvingat sig in eller gjort inbrott, vilket då man liksom tänker att det kanske var någon som kände dem som kom in.
Yeah.
Och polisen hittade blodiga fingeravtryck som inte kunde identifieras på flera ställen i huset. Och det var även liksom så här blodsmetat på dörrar och dörrhandtag och det fanns så här blodspår i Tinas säng. Och väggtelefonen var avhängd och sen skulle man också hitta att telefonledningen liksom var kapad helt och hållet också.
Men det känns ju så himla väl organiserat och planerat att kapa alltså
verkligen. Och resten känns totalt kaotiskt.
Eller hur? Ja. Det var verkligen så här. Först är jag så beräknande så jag kuttar telefonlinjen och sen hugger jag i väggarna.
Mm. Ja, men det känns ju som att det liksom är alltså, effektsökande. Ja. Så typ att det är så bara vi kletar blod överallt och nu hugger jag en kniv i en vägg. Alltså förstår du? Jag menar typ att det är så här,
typ höga snubbar.
Som ska vara så jävla obehagliga som möjligt. Typ.
Ja.
Ja,
men alltså också så konstigt att välja att ta med sig ett av offren, men lämna två levande.
Fråga, var det den enda flickan?
Nej, ja, som var hemma.
Alltså
ja.
Mamma var hemma, men det var den enda flickbarnet.
Mm. Mm. Ja, men det var inte henne, hans kompis var väl en tjej?
Nej, det man tror det, men det är en
kille. Dina är kille. Mm.
Jag ska berätta några teorier sen också då. Mm. Och tejpen som alla var bundna med var inte från huset, vilket också då indikerar att det är någon som liksom haft med sig det och varit planerat det här mordet. Och några, och det som är sjukt är att stugorna ligger också så här nära varandra, så att det, liksom, det är inte så här att man bor helt öde, utan det är nära. Och de, några grannar som bodde i några stugor bort hade också liksom vittnat om att vid 1:30 på natten så hörde de tysta skrik. Alltså det var inte så här utan det var lite mera
wow.
Snyggt, men sjukt, för jag tänkte på
det.
Wow. Men alltså ibland hör man ju grejer som är så här, förmodligen är det inget.
Exakt.
Men alltså i samma sekund man vet att det hänt något, så då skulle man ju bara, ja det var ju
sjukt. Det var ju som jag berättade för dig. Jag och min kille vaknade mitt i natten av alltså skrik. Så först började vi bara, okej, går upp och kollar ut på balkongen. Sen började vi ringa polisen. Och sen så är min kille typ så här, ska visa sig så här, han vill vara så här, he-man. Så han bara, jag går ut och kollar. På med pannlampa.
Nej, va?
Du berättade inte att han hade pannlampa på sig. Då är man ju ett, alltså liksom riskerar ju att man att bli mördad om något. För ja, att man ser ut som en sån
men
nörd.
Men då hade vi börjat misstänka att det var typ en hund eller en katt eller ett djur som satt fast. För det var liksom, började bli så här repetitivt. Men just när man bara så här, det var verkligen inte att man bara, det här är nog ingenting. Utan det, jag tänker att man har skilt, alltså det var verkligen så här, här är någonting som inte stämmer.
Men han sa inget.
Nej, och jag var jätteor. Jag stod så här i morgonrock på balkongen och tittade ner och bara, är allt, går allt bra? Typ så fram när han skulle bli.
Älskling.
Ja, gud. Jag skulle också vara den som stod på balkongen, men också med så här, telefonen högst hugg och bara, Johan, nu gör du ingenting som jag inte sagt att du ska göra.
Man vill ju inte se hur någon blir överfallen. Nej, då precis. Har man ju ångrat sig att man inte följde med.
Ja.
Alltså för ens eget samvete.
Och kanske lite.
Lite för ens kille också. Ja.
Se mig lite.
När jag var yngre så hade vi så precis installerat ett larm i vårt hus, i vår villa i Bjärnum liksom. Och sen så gick larmet någon gång på natten och så gick jag upp, och för det var så ofta som vi hade råkat sätta igång larmet. Så jag gick upp liksom halvt i sömnen och bara, är det någon som har råkat sätta igång larmet? Lalala. Gick ner för trappan och lalala, stängde av larmet. Och sen så då så vaknade jag till och bara, vänta nu. Vem fan skulle råka sätta igång larmet? Det är ingen som har gått ut på balkong eller på altanen nu liksom.
Bara, fy fan vad läskigt.
Står i ett helt mörkt hus och bara, fuck, varför stängde jag av larmet? Och så ropar jag upp till mamma och hennes man och bara, hallå?
Nej.
Och de bara, vad är det? Jag bara, larmet. De bara, det var alltså inte du? Jag bara, nej. Och så hör jag hur min mammas man bara kommer kytandes ner och har en kniv i handen. Nej. För att så här, försvara
sig. Så jävla redo, älskar det.
Just, han såg verkligen
sängarna. Ja, alltså sen så något år senare så köpte jag ett baseballträ till honom.
Snyggt,
så han kunde ha
bra,
men då gick han ut med en kniv och bara så här letade, gick igenom hela huset och källaren och allting sånt. Och bara, nej, här är ingen. Gick ut i garaget och bara, nej, här är ingen heller. Och sen bara, nej, då får vi gå och lägga oss igen.
Alltså jag hade aldrig kunnat somna efter det.
Nej, alltså det var så sjukt. Sen så visade det sig att det var en spindel i garaget som hade byggt ett bo, nej, på, eller så här, ett nät precis framför sensorn.
Fy fan vad roligt. Det var ju som när vi jobbade på Nöjesguiden, jag vet inte om du
just det,
så. Och vi hade haft en heliumballong på kontoret som hade brutit sig loss och alltså skuppat omkring. Så larmet gick liksom också typ så här klockan 12. Och så bara, utryckning typ. Så bara, nej, det var en ballong som hade börjat vandra i.
Det bästa om det också var, liksom, var en rolig feja på det, på den ballongen eller någonting.
Ja. Det känns som att det var en sån.
Jag vill säga ja.
Ja, det var det, absolut.
Oh, gud.
Men Johanna, du är rädd för ballonger. Du tycker det här var svårt.
Heliumballonger är jag inte så rädd för.
Nej, just det.
Jag är rädd för icke-heliumballonger. Heliumballonger är mycket läskigare på något sätt. Jag vet inte varför jag är inte rädd för
ballonger. För att de har ett eget liv.
Men det är det som är spännande med dem. Alltså vanliga ballonger är ju bara fruktansvärt.
Men du är rädd för att de ska smälla.
Börjat med den grejen. Ja. Ja, alltså det är ju det som det är från början. Men det gör ju att jag tycker att själva formen är obehaglig. Alltså jag tycker att det är obehagligt. Bara.
Ja.
Okej,
men hammare
är också obehagligt. Ja, ja. Korrekt. Okej, tillbaka.
Så Sus bror Don kom såklart till huset så fort han fick höra om vad som hade hänt. Oh. Och då berättade han om Sus skilsmässa som hon precis hade genomgått ett år, att det var därför hon hade flyttat dit och sådär. Och han berättade då att Sue hade inte velat berätta för sin exman om var de bodde, för att liksom, de hade verkligen ended on bad terms.
Mm.
Så han var såhär, kan han vara misstänkt och sådär.
Mm.
Och pojkarna som hade överlevt då i rummet bredvid sa att de inte hade hört någonting. Att de hade sovit igenom allting.
Huvudmisstänkta.
Det var femåringen.
Exakt.
Baby's first
hammer. Det var ju typ deras pappa som bara, you can't tell anyone I was here.
Fan. Nej.
Men systern Sheila som upptäckte dem ju, berättade att dörren där pojkarna hade varit hade stått lite på glänt när hon kom. Och Justin Smart, som då var den här kompisen, som, kompisen och grannen som bodde över hos pojkarna.
Mm. Mm.
Han började så småningom berätta om drömmar som han hade haft om morden. Och så gjorde han liksom vittnesmål. Han blev satt under hypnos och lämnade vittnesmål under det.
Hallå, Lex Bodomfallet.
Mm.
Det var ju samma där.
Mm.
Var det så? Ja, en överlevde fick hypnos.
Jäklar.
Ja, och då typ började minnas grejer.
Fan vad obehagligt.
Jag är lite intresserad av det här med hypnos.
Alltså, ja, men jag också. Jag
för det känns som att det är ganska ofta används typ.
Mm. Jag tycker det är ascoolt.
Ja,
visst.
Jag tror på det 100%. Ja, jag tror inte att det är någon så här bogus grej.
Nej.
Nej, det låter som en bogus grej, men jag tror typ inte det.
Funkar det? För att det är verkligen så här, nu räknar jag baklänges från tide. Ja. Och när jag är på ett, då ska du, alltså det är ju bara så
där. Då är du en hörna.
Ja.
Mm. Nej, det är skitkonstigt.
Ja, men jag har ju hört vår kompis Camilla.
Ja, Camilla har blivit hypnotiserad.
Hypnotiserad i radio liksom. Och då berättade hon sen, för att han fick henne att svara typ så här, vad heter du? Så fick han henne att svara ryggsäck.
Nej.
Och då så sa hon sen att, alltså jag trodde inte i stunden att jag hette ryggsäck. Absolut inte, jag visste att jag hette Camilla och så. Men det var som att jag bara ville säga det, för det skulle kännas så himla, himla bra att få säga det.
Gud vad sjukt.
Det skulle vara så skönt i hela kroppen att bara säga det. Så när jag sa det så blev det, jag kände mig så jävla bra liksom. Så jag bara, what?
Gud vad jag kan relatera till det. Att man bara, jag bara säger det, så låter det, känns det skönt till mig och alla blir glada. Jag hade varit så jävla
lätt. Du hade varit så lätt att hypnotisera.
Ja, verkligen.
Det låter som The Imperious Curse från Harry Potter, eller hur?
Ja, men lite så. Att man bara, jag bara gör vad som... Vad ni säger, för det känns bra.
Men så under hypnos då så beskriver han två gärningsmän, de korrekta vapnen som har använts under mordet och även liksom jättemånga liknelser med hur Sus kropp har hittats. Mm. Så han berättar liksom olika, någon historia, eller historia, någon berättelse när han är på en båt och berättar då han sett sin, då är hans styvpappa med och någon annan är med och så någon annan gång är de i stugan och du vet. Så han berättar saker som har hänt som är lite så här, men det är typ lite likt vad som har hänt, verkar ha hänt på riktigt typ.
Mm. Men var det fortfarande så här drömlikt?
Ja, det var den här båtberättelsen, var lite så här, de är på något cruise ship och sen blir någon överfallen och då kastas någon över bord och det är lite så här, så det är inte direkt att så här, vi är vaknade här. Utan det är mera
det är så traumatiserad as fuck berättelse.
Alltså typ, verkligen så. Och, men utifrån hans hypnoser så lyckas man ta fram två stycken, alltså gärningsmannasketcher för två gärningsmän.
Mm. Shit.
Och snart skulle också polisen få då två huvudmisstänkta. För kvällen innan Sue och pojkarna hittades mördade så hade Sues grannar Marilyn och Martin Smart, alltså det här är Justins mamma och Justins styvpappa, bjudit med Sue att hänga med dem till puben. För de hade en kompis som bodde hos dem som hette Joe Bobaday, som också kallas bara för Bo.
Bobaday.
Verkligen. Jag tycker att jag skulle vilja heta det. Är den här Bobaday?
Ja, det är verkligen svårt ens att komma ihåg för att det är så himla ljudlikt.
Exakt. Mm. Hur länge fortsätter bobadibandet?
Ja, eller hur? Skibbidibabidu.
Därför kommer vi kalla honom bara för Bo. Från och med nu. Och de tyckte då att Sue skulle hänga med och liksom vara sällskap till Bo. Eftersom du vet, så här, Marilyn och Martin hade ju varandra och så kunde inte Sue följa med och vara Bos dejt.
De tyckte det var dags att hon träffade en ny.
Hon hade typ en kille, så att, men han var, men han hade alibi och var på... Men hon tackade nej, för hon då var hemma med barnen och sådär. Och då har de andra tre stuckit ner till puben. De har krökat till det och Martin Smart har blivit lack någon gång för att de spelar så pissig musik på baren.
Så rimlig anledning.
Känner igen.
Alltså, man har ju varit där 100 gånger. Men, så de typ gör, säljer till med en liten scen och sen så sticker de hem. Och sen när de kommer hem så vittnar Marilyn om att hon har satt sig framför tvn innan hon slutar gått och lagt sig. Och då har Martin och Bo åkt tillbaka till baren och krökat ännu mer.
Fan vad fattigt. Mm. Alltså vilket dåligt beslut. Nej, fan vad dåligt.
Så dåligt beslut.
Har du lämnat baren, gå inte tillbaka.
Verkligen.
Gå till nästa bar. Mm. Nej, gå hem med det. Gå hem.
Men jag är typ emot efterfester.
Alltså jag med. Ja, gud ja.
Lägg av.
Ja, det blir bara trist och seg stämning.
Ja. Mm. Alltså, antingen händer det dumma grejer eller så sitter alla typ och somnar och dricker rödvin i ett hörn.
Mm. En efterfest är bara en ursäkt för två människor som typ vill ha sex med varandra.
Ja, 100%.
Och då är det fine. Låtsas som att ni ska efterfest. Men dra inte med mig på era tråkiga jävla.
Efter ett bröllop, Johanna, så var det någon som bara, häng med på efterfest. Och Daniel bara, kanske vi kan göra. Jag bara, nope. Det ska vi verkligen inte göra. Jag var på efterfest och folk röker inne och jag har en så jävla finklänning. Fuck det, jag kommer känna mig som en idiot. Nu går vi hem.
Bra, Elinor.
Helt rätt beslut.
Bra.
Det skulle de också gjort.
Det skulle de också gjort.
Framförallt när man under kvällen har blivit aggressiv. Alltså, då är det bara att lägga ner. I samma sekund man börjar känna sig aggressiv.
Också,
du kommer det händer mig ofta.
Ja, men du kommer inte börja, verkligen. Ja, men, och du kommer inte börja tycka att musiken är bättre bara för att du blir mer full. Liksom. Nej.
Men nej. De har väl typ åkt tillbaka dit för att bråka, tänker jag.
Ja, ja. Gud ja.
Change the fucking song, man.
När polisen pratade med Marilyn så berättade hon att Martin och hon hade gjort slut dagen efter morden. Och liksom, det var inte på grund av morden egentligen, men det var för att hon då tyckte att han var krökade för mycket och att han inte kunde kontrollera sin ilska. Och jag vet inte om det är dagen efter eller om det är liksom efterkonstruktion. De har i alla fall gjort slut. Rykten sa även att Martin hade varit liksom våldsam och kontrollerande mot Marilyn. Mm. Så att man tror att Sue hade försökt att peppa henne och bara, du kan lämna honom, jag har precis gjort samma sak. Oh. Och Marilyn ska också ha berättat senare att den 12 april, den morgonen som de hittades, har hon också sett Martin bränna någonting i deras öppna spis. Hon vet inte vad, men liksom, han höll på att elda på morgonen. Så då tar polisen såklart in Martin och Bo på förhör där de fick göra flera lögndetektortest, men båda klarade testen.
Och men fick de inte göra några fingeravtryck? De hade ju fingeravtryck i blod.
Men jag vet inte, jag tror inte att det var, jag tror mer att det var så smärt. Jag tror inte de gick att använda.
Just det, man såg bara alltså det var någon som hade smudgat
typ
blod. Så.
Och det här var ändå på den tiden när man trodde typ att lögndetektortest.
Det var ju det enda som gällde liksom. Så de klarade det och då verkar ju de oskyldiga och sådär.
Man vet ju också att de kan reagera med så här, you think you better than me.
Verkligen.
Eller hur? Man kan höra det, bubberi-babberi-bubberi-babberi.
Verkligen.
Lisa arg för att hon inte, hon bara, nej men jag tror jag stannar hemma. Okay, so you don't want.
Bad
music, no.
You whore.
Told my girl to break up with me, a bitch. Change the song.
Mycket som pågår.
Många olika.
Martin och Bo verkade ändå suspekta för att de typ så här hade mycket så här motsägande information och typ Martin Smart sa att han hade haft en hammare som hade försvunnit kort innan morden och det var som att han liksom han förberedde sig för att om, så här, om det skulle dyka
shit.
Upp exakt så skulle det vara så här. Men jag är ju redan stöld anmält min hammare.
Den jag sa ju att det var någon som hade snott min hammare. Jag sa ju det.
Verkligen. Och en likadan hammare som han typ anmälde stulen skulle hittas, alltså typ, jag tror att det var 2016.
Oj.
Eller vad? Ja, precis. 2016, säger vi.
Ja.
Det var långt efter i alla fall. Och av en sån här människa som var ute och letade efter skatter typ,
med metalldetektor. den i Sverige, en gubbe som bara är ute och letar metall lite då och då. Fast det är olagligt, för man måste be om tillstånd för att få gå med metalldetektor.
Aha.
Men han bara, om de tycker det är viktigt att sätta dit mig för det här då så kan de väl få göra det, men jag tänker fortsätta i alla fall.
Bra, hjälte.
Stå upp mot en man.
Det är väldigt, ditt skrot. Väldigt gulligt med det.
Ja. Och John Bell Baudet hade också kända kopplingar till maffian. Så de är liksom inte helt, helt ok. Mm.
Och om man har kända kopplingar till maffian men bor i liksom ett stugområde, då är man ju den som är längst ner på hierarkin och bara är den som man skickar på folk.
100%. Mm. Och de här sketcherna
jag vet allt om maffian.
Nej, men alltså så dör maffian.
Experten. Vasastans maffian.
Jag lät så säker när jag sa det också.
Fan vad jag köpte det. Rakt av alltså.
Det lät ju smart.
Jag tänkte typ snarare att man typ är på flykt från maffian om man bor så där. Att man har försökt hitta något lite så här avlägset område.
Mm.
Men det är bara min
maffia. Jag har stories som jag kan. Jag har typ jobbat för maffian.
Sjukt.
Mm.
Det tar vi i pausen.
Det tar vi i pausen. Jag kan vara med på riktigt, så det är inte live.
Tror att vi inte är live.
nej.
Och de här sketcherna som Justin, eller man har tagit fram med hjälp av Justin. Om man satte ihop överdelen av ena huvudet och underdelen av den andra så fick man fram, alltså så var det väldigt likt liksom Justins styrpappa.
Va? Som en sån korsord?
Typ.
Där man bara, gissa vilka vi har mixat ihop den här bilden.
Vad det var likt Justins styrpappa?
Martin Smart.
Det är hans styrpappa.
Jag fattar ingenting.
Martin och Bo är de här två personerna. Mm. Martin var ju Justins styrpappa. Justin var ju kompisen som sov över. Som var under hypnos.
Förlåt, jag kanske var lite otydlig.
Så, ja, så de två blir lika hans styrpappa.
Ja.
Om man tar ena halvan av det ena ansiktet som han har beskrivit till en sketch artist.
Undre halvan.
Ja, för det var det ansiktet till sketch. För det var det jag ville komma till. Fantombilden. Okej, okay, okej. Okay. Jag är med. Jag, med på vad,
jag undrade också vad det hette. Fantombild hette det. Jag har inte hittat det namnet.
Fattat att jag kom på det svenska ordet.
Ja, det är
ett must be a first.
Men, och sen då Justin skulle senare ta tillbaka. Han bara, till slut så var han bara så här, förresten, jag kommer inte ihåg någonting, jag minns ingenting. Så att han bara så här förnekar allting sen igen. Och så småningom avskrivs både Martin och Bo som misstänkta. Och båda två flyttar från Kelly. Och efter Martin Smarts död år 2000 så kom det fram att han hade erkänt för sin terapeut att han hade mördat Sue och Tina, men inte pojkarna.
Så Tina som försvann?
Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Och så han var the crazy ass, jag mördar den här kvinnan, trycker in hennes trosor i halsen, snor hennes lilla dotter och så här, typ gör sjuka grejer med henne så att hon dör ut i skogen.
Enligt hans terapeut har han i alla fall sagt det. Och terapeuten har uppmanat honom att så här, du måste anmäla det här, men har inte gjort det. Och på grund av patientläkar liksom, förtroende. Exakt. Så har terapeuten aldrig berättat det. Och jag trodde att det bara gällde, alltså jag trodde att om det var något brottsligt som hade hänt så trodde jag att det liksom slopades under typ lagen. Men I don't know.
Mm.
Och ett brev hittades också långt senare. För det här utreds fortfarande liksom i vågor. Så kommer det folk som vill så här, göra någonting med det.
Mm. Just det.
Och vid ett tillfälle så hittades då ett brev i bevis, bland bevisen som inte har tagits upp.
Va?
Någon gång innan.
Va?
Där det är skrivet på blommigt brevpapper och så stod det: I've paid the price of your love and now that I've bought it with 4 people's lives, you tell me we're through. Great. What else do you want? Och det har då Martin skrivit till Marilyn.
Till sin fru alltså.
För de gjorde slut dagen efter.
Exakt.
Åh jävlar.
Som att han skulle ha gjort det för hennes skull då, eller? Man bara går och hänger där.
Jag tror att det var mänskliga offer hon var. Det var det hon saknade i vår relation.
Ja, men det känns som att du inte
uppskattar mig. Men nu har jag ju mördat 4 pers. Är du inte nöjd? Bara, nej,
Nej, jag är fan, jag är riktigt onöjd.
Kalla mig utöver. Kommer du ihåg det här med sån kommunikation? Funkar fortfarande inte?
Det känns inte som att du lyssnar på mig.
Men gud.
Så stört. Mm. Och som jag berättade så hittade ju Tinas kvarlever långt ifrån Caddy 3 år efter morden. Och det var ju bara ben kvar. Och varför hon inte mördades i huset kan man ju då bara spekulera i. Mm. Och en del trodde att mördaren eller mördarna hade bråttom därifrån. Så att Tina typ kom ut när de redan hade mördat de tre. Ah. Och då plockade med henne. Liksom, för så här, vi hinner typ inte mörda henne här. Hon får följa med. Och andra tror att mördaren eller mördarna inte hade liksom, att de inte förmådde sig att döda ett litet barn, så de bara okej, det här får bli ett senare problem, typ vi tar med henne. Medans liksom ett tredje läger menar att det var hon som var the main target, att de plockade med henne för att de skulle sälja henne eller att det handlade liksom var något sexuellt motiv.
Precis, hittade man blod i hennes säng.
Ja.
Det tycker jag ändå tyder på att de har gjort något mot henne där, men hon kanske inte har dött.
Verkligen.
För det, alltså, eller hur? För det känns liksom, alltså, jag vet, det kommer alltid när man pratar om såna grejer, bara, nej men de klarar inte av, alltså, att de ska ge dem känslor, så man bara, nej, i det läget om man går och drar knivar i väggarna och bara jag har den typen av övervåld, då tänker man inte så. Alltså, jag kan liksom inte se det.
Nej, jag förstår vad du menar. Oh, it's a little girl. Man bara, ofta kofta.
Ja, men verkligen.
Verkligen ofta kofta. Sätter vi det 100%.
Ja, nej, nej, jag sätter ner.
Nej, men jag tror precis så också. Utan det är snarare att de typ så här, vad de nu tänkte för vidrigt.
Mm.
Och gällande pojkarna så undrar man ju också då, eller folk spekulerar i så här, var de hemma när inkräktarna kom?
Just det. Eller, de kom hem på kvällen där, ja.
Exakt, eller klev de in på någonting? Eller låg de här, alltså så här, så att man vet inte riktigt, man har ju ingen aning om händelseförloppet, så alla bara spekulerar ju i massa olika saker.
Mm.
Även jag. Och det som är konstigt, nu kommer jag berätta det sista som jag vet om det här fallet.
Ja.
Det är att i april 2018 så skrevs det att man har hittat DNA på någonting som har hittats på platsen, alltså mordplatsen, som tillhör en levande misstänkt.
Oj, va?
Men man vet inte vem den misstänkta är eller vad som har hänt med den här liden. Så att det finns liksom massa, det händer saker i fallet hela tiden, och det finns en jättebra hemsida där folk, det är någon så här, han kallar sig för typ Mac eller något sånt där, som driver den här hemsidan och gör så här egna utredningar.
Mm.
Så att det finns fortfarande saker, men det här tyckte jag var så himla intressant, att det är så här, ja, vi har hittat DNA som tillhör en person som de inte säger vem det är. Och den personen är misstänkt.
Men det kanske inte kan ju bli en sån jävla familj eller DNA-lösning på det då.
Alltså hoppas det.
Så gör det en genealogy.
Ja, exakt.
Som i Golden State.
Ah,
Just det. God.
Ah. Men det är ju...
Alltså det måste...
Förlåt, lever... Vad sa vi?
Bo och Martin Smart, som är då huvudmisstänkta i typ för alla människor, är döda.
Båda är döda. Båda.
Så då kanske de hittade någon på baren som hade kirurgtejp tog med sig.
Konstigt. Alternativt att de bara att man säger att det är någon som är misstänkt, fast jag tror att man hittar DNA där, det behöver inte betyda att det tillhör någon sorts gärningsman. Det beror helt på vart man hittar och sånt där. Ni får döda, för vi vet ju att det var Bo och Mar.
Ja, ja. Ja.
Nej, alltså, jag vill liksom inte riktigt stänga den. Alltså det är ju...
Alltså 100%.
Men är det också allmän konsensus att det är det? Eller finns det typ folk som är så här... Nej.
Alltså det är typ allmän konsensus. Ja. Och så finns det ju också teorier då med killarna som hade varit i Quincy. Typ att så här, var det så att den personen som de lyftade med var mördaren? Men det är också så här, det känns inte så troligt. Skulle en person som bara...
Då skulle de bli så arga på den familjen.
Exakt, och typ så här, passa på lustmörda. Man har ingen aning om vad som finns innanför, liksom, inne i huset. Och så här.
Plus att jag tänker, det finns hela den grejen om så här, det känns ju som extremt så här, personligt våld. Typ.
Exakt.
Att det är så här nära och jävligt jävligt mycket övervåld. Liksom.
Ja, och det faktumet typ att pojkarna inte vaknade, kan man ju tänka att det typ inte lät så mycket. Och det kanske är lättare typ att att de kände att de visste vilka förövarna var. Så att det liksom var lite mer så städat, att det kanske började som någon diskussion och så här. Och man pratar också om i så här, vilken ordning var det så typ att barnen blev mördade framför Sue för att straffa henne eller du vet. Så, här. Så att det finns ju så här super mycket, det finns ju jättemånga poddar på det här som man verkligen har lagt så här, 2 timmar på att spekulera, vilket är jätteintressant att lyssna på.
Oh, gud. För det känns också som att den här Martin har också den typen av kvinnomisshandlargrej i sig.
100%. Och han är så ex-veteran. Eller så har han bara jobbat i köket i militären.
Kan man vara ex-veteran? Är man inte bara
veteran? Man är veteran. Det är helt korrekt.
Han är före till veteran. Han har slutat vara det.
Men, man tänker till
det är helt rätt.
Det var inte meningen att bästa dissa. Det var en
riktig det var bra.
Undring.
Men man tänker att det skulle kunna vara lite så PTSD. Typ.
Ja, fast precis. Och det är en liksom, att man spekulerar det. Men det verkar som att han bara jobbade i köket i militären. Så att jag vet inte hur mycket PTSD man får tycker liksom, det.
Alltså,
ja, men också, det känns som att det skillnad, de som gör någonting bra i militären är säkert med PTSD, vad det nu kan vara, är nog... vad ska man säga, militären drar ju till sig människor. Alltså, det känns som att nästan alla serier man läser om ett litet ryck i militären.
Eller hur?
Till och med det att de valde att gå dit som är.
Exakt, verkligen så. Typ att de söker sig till de miljöerna för att det, är så här, det hjälper dem att kontrollera sin skit. Mm. Ett, tror jag. Och två, det är typ legit att mörda folk där.
Ja, ja, att det är nära till död.
Det är så jävla äckligt.
Men sen så kan de inte hantera och auktoriteter säkert och sådär.
Nej. Mm.
Och...
ah, det kan inte jag heller.
Nej, men det är ju lite crazy in the
head. Det är ju bara ett steg från massmördarserien.
Bland undrar man alltså.
Fan vad man inte gör det med dig. Jag tycker att du känns långt ifrån.
Ja,
jag med faktiskt.
Det är bara för att hon är gravid. Hon är så hård på.
You wait tills jag blir agile igen.
när hon har hällt i sig en flaska rött.
Och någon spelar en dålig låt. Jävlar ballar ur.
Jävlar.
Ja, men vilket jävla fall.
Vi
satt som på nålar.
Lyssna mera på alla poddar. Så sjukt spännande att få grotta ner sig. Det är verkligen rekommenderar jag alla att göra.
Kan du rekommendera någon särskilt?
Generation Y var bra.
Ja, de är fan bra.
De är riktigt bra.
De har också lyssnat på några gånger.
Never heard of them. Heter det Generation Y för att man är den generationen som frågar varför?
Why?
Jag vet inte.
Ingen aning.
Men det är Y alltså.
Ja.
Nej.
Nej.
Det är Y.
Det är Y.
Ja, Y. Jaha, med Y på slutet.
Ja, det är stavat med Y.
Båda hade rätt. Ja, men...
det är korrekt.
Bra.
Väldigt bra.
Ja.
Jag känner mig ändå lugn med att vi har löst
det.
Ja,
bra.
Ja, skönt.
Jag gör typ också det.
Det var tillräckligt nära löst.
Mm. Bra.
Det är bara ens hämnddel som inte får sin...
Mm.
Eller hur?
Som är döda.
Ja.
Vad blir det för mod?
Då lämnar jag över ordet till Johanna Wagrell.
På riktigt? Fy fan, vad obehagligt.
Någon som har replik? Ja, men... du har ju pendlat lite, men du har haft svårt att välja i alla fall. Ja.
Jag har haft svårt att välja, men sen har jag nu valt. Faktiskt, för att Google Mord, jag hade uppe den här och jag blev så här, gud vad är det här då? Och sen så började jag läsa om det och det var för jävla spännande.
Google Mord, väldigt bra.
Google Mord,
vi pratade om det innan. Fan,
ja,
bra.
Och jag råkade ju säga en gång att fel person låg bakom det.
Vem sa du?
Jag sa Dan Hörning.
Just det, som är han seriemördare.
Podden.
Ja, han som har alla poddar.
Jag tror att det var han, av någon anledning, jag vet inte fan varför. Och sen så skrev hon så här, vad fan pratar du om?
Google Mord bara, jag backa. Sorry.
Vem är det som ligger bakom Google-mord?
Jag vet inte, det sa de inte. De är hemliga som fan.
Mm. Varför då?
Jag vet inte.
Är det någon här inne?
Snälla, vi hade skrytit allihopa om det var vi.
Jag kan inte.
Om vi hade gjort all den researchen så hade vi velat ta credden för den.
Verkligen. Mm.
Alltså, jag hade skrytit om jag hade legat med Google-mord. Och jag visste inte ens vem det var, va? Och jag var pojken och det, men det skitlar jag.
Ja.
Det kan vara Daniel.
Nej.
Tänk om.
Han har inte tid.
Vad obehagligt det hade varit.
Verkligen.
Daniel och Johan. Mm.
Vad blir det för mod?
Jo, just det. Men jag har fastnat i Kanada igen. Alltså det gjorde jag förra veckan också i vårt vanliga avsnitt. Alltså jag vet inte vad det är med Kanada. Men nästan allt jag hittar i Kanada tycker jag är spännande.
Ja.
De ligger ju väldigt nära Sverige i mentalitet.
Mm.
Det kanske är det som...
det kanske är att det känns lite svenskt. Men det är också att det känns som att de är... mer att de är en blandning mellan USA och Ryssland på något sätt.
Riktigt sjuka människor som bor uppe i bergen i Kanada.
Ja.
Men det finns de ju lite... ganska många. Jag tänker han...
Picton.
Picton är ju där. Men också han på Greyhound-bussen.
Just det.
Mm. Han är där
också. Han kan ju
ja, mm. ja, du är ju också. Ja, ja. Kanadensare, va?
Justin Bieber.
Justin Bieber, sjuk i hela huvudet.
Ja, jag gillar Kanada mer än USA, måste jag säga.
Ja, men verkligen.
Ja, men kommer du göra det efter det här?
Det är frågan.
Ja, verkligen. För vad heter det? Det här händer i och runt en liten stad som heter Tweed. av alla grejer som ligger i Ontario. Väldigt nära, alltså, eller väldigt nära, men en bit från Toronto, men det liksom tillhör samma typ av område. Men Toronto ligger en bit bort. Så att det är massa olika ställen. Jag kommer liksom inte säga exakt vart allting är, men liksom själva hubben är då ett ställe som heter Tweed.
Jobbar de med tyget Tweed?
Nej, det heter bara Tweed. Alltså jag har verkligen stört mig lite på det. För det låter så himla gulligt.
Ja,
eller?
Man vill ju att det ska komma Tweed därifrån.
Mm. Det är ju också en väldigt gullig liten ort.
Mm. Jag tänker att Tweed säkert är typ en stad i Skottland. Och sen så har de åkt över till Kanada och så har de tagit med sina namn.
Där satte du huvudet på.
Alltså jag hittade ju på det. Men
historiken.
Ja. Tack snälla.
Men det var en perfekt killgissning som du bara körde sådär.
Ja.
I alla fall, 30 september 2009. Ganska ny. Ja, det här är ett ny mord. I alla fall, så ligger Laurie Massicott. Hon ligger och kollar på Law and Order.
Mm. Älskar.
Ja, och somnar framför det. Ni vet, den sköna känslan.
Hon är en av oss.
Ja. Är en klassisk person bara. Så i alla fall så vaknar hon av att hon har ett täcke för ansiktet och känner liksom som en tyngd på bröstet, och hon känner liksom jag kan inte andas, samtidigt som hon börjar känna att någon slår henne i ansiktet.
Nej.
Mm. Alltså med så knytnävsslag liksom. Så hon får ju liksom panik, och den här det finns en röst som säger så här, men var tyst och samarbeta så kommer jag sluta liksom.
Vadå samarbeta? Jag sov.
Ja, och också
samarbeta med att du slår mig.
Men verkligen, bara, kan du snälla bara lay out the terms for this? I alla fall. Men hon har panik och börjar så här, snälla döda inte mig, jag har barn. Snälla döda inte mig, jag har barn. Snälla döda inte mig, jag har barn. Och han bara säger så här, kolla bort nu.
Mm-hmm.
Och så tar han bort täcket från ögonen på henne och sätter på en så här, vad heter blindfold?
En ögonbindel.
Ögonbindel, tack. Istället. Och binder ihop hennes händer bakom ryggen. Så hon bara, hon ligger där och bara känner så här att hon mår piss, och till slut så säger hon bara, alltså förlåt, jag kommer typ kräkas, jag svettas jättemycket, mina handleder är ont, mitt huvud är ont, alltså jag kommer kräkas snart, det här det är för mycket liksom.
Mm.
Då går han och hämtar värktabletter, justerar den här ögonbinden lite så att den sitter bättre, klappar henne på huvudet och ber om ursäkt att jag slog henne så hårt.
Läskig.
Mm. Det är så weird stämning.
What the fuck?
Mm. Också, värktabletter hjälper inte mot illamående. Snälla, någon slags åksjuketabletter kanske.
Som
också
armband. Som armband
kunde man få, ja.
Och så kan man ta lite ingefära
här.
Nej, vad läskigt.
Ja, och sen så så han liksom klappar henne lite så här, förlåt jag slog för hårt. Sen tar han fram en kniv. Håller, han känner ju bara det här. Hon ser ju fortfarande ingenting, men hon känner att det är en kniv mot henne. Och kanske att han drar något över henne typ, alltså som en snara eller som någon sorts sele liksom över huvudet.
Mm.
Sen ändras hans andning, det här tycker jag säkert. Hon säger att hans andning är typ så här, väldigt så här, tung typ. Mm. Och så säger han så här, jag ska fota dig nu.
Nej.
Mm. Och så gör han det ett tag.
Vet du om hon är naken?
Nej, för sen, det är hon inte. För sen tar han en kniv och skär av henne i liksom ett snitt, alla kläderna.
Nej.
Alltså, innan han bara, håll still typ, så bara och hon bara, du kommer våldta mig nu va? Och han bara, nej. Sen fortsätter han få henne att posa, alltså så här, verkligen så här, degrading shots. Mm. Och fortsätter fota henne i 3,5 timme.
Fuck.
Och det är inte mer våld? Det är bara...
Nej. Det är bara så här, alltså hon är ju liksom bakbunden, ah, ja, ja. Hon har liksom ögonbinden och hon har liksom hotet om våld, men det som händer är att han liksom får henne att göra grejer och så fotar han det.
Ja, man känner hela tiden där att när som helst så kommer han ju bara där.
Alltså, 100%.
Mm. Ja, hon säger det själv, hon bara, jag visste vad som skulle komma.
Mm.
Men sen drar han.
Och hon är bunden och ögonbindlar.
Alltså, plötsligt så bara drar han hem till sig i huset mitt emot, men nej, det vet inte hon.
Oh my fucking
god. Det är så jävla obehagligt.
Alltså jag tänker på, har ni sett The Fall?
Jag älskar The Fall.
Alltså lite samma känsla.
Ja.
100%. Alltså, väldigt bra referens.
Jag börjar gråta nu.
Så efter 1,5 timme så ringer hon polisen. För det tar henne liksom ett tag och bara, hon ligger väl kvar och sen typ försöker komma
loss. Ja, men sen komma loss
och bara, vad händer? Alltså där.
Ja, för han kvar så kommer han ju döda henne om hon ser honom. Så man vågar ju liksom inte ta sig ögonbinden hur lätt som helst. Heller.
Nej, man ligger ju kvar och bara, vad fan hände? Jag skulle ju dö.
Hade hon barn?
Ja, hon har flera stycken barn. Men i alla fall...
Jack Werner, du vill ändå kolla.
Eller var det bara för att bli viral? Som Jack Werner.
Ja, oh, gud, vänta, alltså, okej. Okay. Ja, okej.
Oh, yeah, okay.
Usch, vad läskigt allt var.
Men sen kom i alla fall polisen då, och då får de reda på att 11 dagar tidigare så har det hänt en liknande attack längre ner på gatan, men de har bara inte gått ut med det.
Men alltså lata jävel, för att bara stanna på sin gata.
Ja, men de har liksom, det var ett beslut de tog, och jag antar att det är för att de trodde säkert att det var någon som hon kände den här första delen. Men det är konstigt tänkt, jag kommer komma till det. Men i alla fall...
Vad är det som är konstigt tänkt?
Men ni missförstod varandra. Du menar att han var en lat jävel och du tänkte att det var polisen.
Jaha,
som
ja, jag menar att gärningsmannen var lat.
Du som var lat då.
Mycket bra.
Gick över gatan och sen var på samma gata.
Ja, men så. Ja, precis. Superlat. Han är bara i släkt området.
Men vad var det som du tänkte? Jag hängde inte med.
Nej, men att polisen inte hade gått ut och varnat om att det hade hänt. Liksom. Yeah.
Okay.
Så hon kände ju lite så här, vad fan hade ni inte sagt det? Då hade det här kanske inte behövt hända.
Ja.
Men alltså jag tänker att polisen säkert tänkte att det inte nödvändigtvis var någon utan förstående. Men det som hade hänt då 11 dagar tidigare, det var att, en ganska liknande attack. Det var en kvinna som var 21, ligger och sover bredvid sin 8 veckor gamla bebis.
Nej.
Panik av det. Han väcker henne genom att slå henne i huvudet och helt enkelt trycker ner henne. Nej, åh, fan.
Sånt här, jag är glad att vi fortfarande är i er feed. För sånt här kommer vi inte tolerera i vår.
Sjuka bebis. Nej, jag behöver bara lyfta mig. Jag tar tillbaka.
Ja, du menar att bebisen slog henne i huvudet?
Ja, det var inte lika mörkt som
att han skulle att hon, väcka. Att hon,
Anna förstår allt om
det. Det är kul att ingen förstår.
Nej, du förstår Elinor bäst.
Hon vaknar. Hon ligger bredvid sin 8 veckor gamla bebis. Hon vaknar av att han slår henne i ansiktet. Det var det jag menar. Mycket roligare
bilder. Det hade faktiskt varit mycket roligare.
Ja, tack.
Tyvärr.
Nu vill jag inte bli dömd mer. Tack, Anna.
Nej, men han faller ner och sen så slår han en massa fler gånger innan han också binder hans händer och täcker över hans ansikte med ett kuddfodral. Det känns så himla tortyrigt.
Men han våldtar inte henne heller.
Nej, alltså hon säger att han drar åt sidan hennes linne, börjar så här talla lite på hennes bröst awkwardly, och sen fotograferar henne helt naken. Sen snor han lite underkläder.
Det är läskigt tycker jag i och för sig.
Ja, det är skitläskigt. Mm. Och en babyfilt.
Nej,
jag vet. Man bara, no, alltså ta mina trosor men skärp dig.
Verkligen.
1000%.
Eller 1000.
Så i alla fall, ungefär 2 månader efter det här så kommer en kvinna som bor i ungefär samma område. Hon heter Anne Marsan Cook. Hon kommer hem och ser att någon har varit inne i hennes garderob. Och hon märker också då att såhär, fan, mina dildos är inte här.
Nej.
Mamma. Någon har snott dem. Hon tror typ att det är ett skämt och bara, men nu är det någon som driver med mig. Liksom. Men hon vet också att det har hänt väldigt många såhär, creepy inbrott i området.
Yeah.
Och också att de här attackerna har hänt. Så hon bara, men okej. Men så hon hämtar en granne som kommer över och bara, så sitter de och snackar och börjar nästan garva lite och bara, nej men det är för pinsamt, jag kan inte ringa polisen och bara, han har snott mina dildos.
Alltså, fan, vad stelt att gå till grannen.
Jag fattar verkligen den stämningen.
Ja, och grannen var så här, för de pratade om att så här, där de här attackerna har hänt, det har de sett i tidningen, men de har 2 olika polisdistrikt. Så de vet också att så här, det är inte nödvändigt att de fattar att det här, alltså,
nej.
Det är någon bit ifrån, det måste inte vara samma, det här är ju för pinsamt liksom.
Så det är också dyrt med dildos, för jag tycker det är bara synd om henne.
Ja,
jag menar också
att hon ska restock.
Och att hon har några stycken.
Jag fattar mycket stämningen. Att de sitter och kanske dricker lite vin och bara, ja. Nej men jag kan inte ringa. Och så typ skrattar man bort det lite för att ja. Man bara, nej men det är säkert ingenting.
Ja, exakt. Det är någon som driver skitsamma. Men det är så här, men du ska inte sova här i natt i alla fall. Så de går därifrån, de så här låser, hon tycker att det känns obehagligt för någon har ju varit där. Så stänger fönstren, låser dörren och allting, går och sover hos sin granne.
Men det såg jag tror att de går på fest också. Hon såg ingenting som var uppbrutet.
Nej,
låset och
hon såg inget sånt. Nej. Hon såg bara typ så här att, ja, men alltså att hennes garderob, det var liksom saker man inte då skulle vara. Och sen så bara ser hon, vad fan, mina dildos så är borta här. Så i alla fall, men så kommer de hem morgonen efter i alla fall och ska typ, alltså hon har skitbråttom, hon ska bara till jobbet. Går in på sitt hemmakontor och ska bara skriva ut en grej. Då står det, då bara, när du rör musen, då står det på datorn, go ahead, call the police. I want to show the judge your really big dildos.
Nej.
Jo. Så han har liksom varit där och hört deras konversationer. Alltså han var kvar i huset.
Också så jävla mycket befall.
Alltså verkligen.
När han är i hotellrummet.
Mm. Så jävla obehaglig.
Ha! Eller hur? Paniken.
Alltså,
så hon typ bara skrek rätt ut och bara drog typ. Alltså, yeah.
Mm. Det här är läskigast jag någonsin har hört.
Mm. Så jävla obehagligt. Mm. Typ samtidigt som det, inte samtidigt, men liksom i dagarna omkring. Mm. Så i alla fall 23 november 2009, för jag vet inte riktigt när det här med dildosarna hände, men det var någonstans i november. Och det här hände, den här grejen som jag ska berätta nu, hände 23 november 2009. Så typ liksom samtidigt, i ett ställe som heter Brighton i närheten, så hände följande grej. Marie-France Como är 38 år gammal. Hon jobbar inom flygvapnet, väldigt så här glad tjej, lever sin dröm, hon ville se världen, hon gjorde verkligen det liksom. Hon hade precis flugit premiärministern, alltså såna grejer. Hon var, it was happening. Mm. I alla fall, så hon bor i sitt hus ensam och hon ska gå och lägga sig, men hon hittar inte sin katt.
Nej.
Så hon letar och letar, och till slut så går hon ner i källaren. Alltså det här huset är inte helt, så källaren är inte riktigt klar, så det är en läskig källare. Man tänkte, ja, en källare.
Alla källare är läskiga, men här är läskigare än vanliga.
Men du vet, en klassisk läskig källare.
Lite så stampad, ja.
Lite så, inte riktigt klar. I alla fall, där står katten. Och hon bara, kom. Och den så reagerar inte, utan den står så här, stirrar in i mörkret.
Nej.
Mm, och hon bara, så hon får liksom inte kontakt med den. Så hon så här, går fram och så försöker se, vad är det du tittar på liksom?
Nej.
Och då ser hon bakom värmepannan så står det en maskerad man.
Nej.
I mörkret.
Alltså, men annars, det är illa om en katt reagerar. Mm, alltså om en katt annars markerar.
Annars är katter så jävla obehagliga också. Att de kan stirra rakt ut i luften. Och man bara, hallå, vad tittar du på? Och de bara, nej, jag bara stirrar på en grej. Man bara, sluta.
Man tror att katter typ ser spöken. För att de är på det sättet. Och fy
exakt.
Fan.
Men alltså det, och då står det en man där på riktigt maskerad
och
i mörkret.
Står han typ och hukar?
Tänker man mot så här, värme sig.
Hur var han maskerad?
Han står liksom vid värmepannan. Han attackerar henne direkt. Alltså när mannen som står vid värmepannan går fram och slår henne i huvudet. Sen binder han fast henne vid någon sorts järnpåle.
I källan.
Mm.
Oh my god.
Sen tar han en nyckel, sätter i låset och bryter av den.
Nej, vad fan.
Han sätter upp lakan för fönstret med knivar.
Men varför berättar du ju bara en skräckfilm?
Mm, ja, men det blir värre.
Förlåt. Han med sig så sju knivar för att sätta upp gardinen?
Nej, jag tror han använde hennes köksknivar liksom.
Så dyrt jävla. Han säljer de knivarna också.
Kastar upp dem.
Ja, men verkligen så. Ställt
ninja kniv.
Ja. Sen våldtar han henne i omgångar.
Nej. Mm,
alltså några gånger liksom.
Så han har eskalerat nu som fan.
Sen sätter han tejp för hennes näsa och för hennes mun så hon inte kan andas och långsamt kvävs till döds. Så ganska ordentlig eskalation, yes.
Det påminner mig om när vi gjorde papier-maché-maskar på läger och jag inte kunde andas när de satte för näsan.
Det är typ exakt samma sak.
Ja, men man får ju panik av den känslan.
Alltså fy fan, vad hemskt.
Ja.
Nej, men jag kan bli stressad om jag simmat under vatten för länge.
Mm. Ja.
Gud, jag kan bara simma upp igen. Bastu. Det är för lite luft.
Ja.
Oh, okay, vad hemskt. Okay.
Fy fan, vad vidrigt.
Man hittar hennes kropp. Och jag har inte fattat med datumen. Om det är en eller två dagar senare, hur som helst, det är blodigt som fan. Mm. Det är liksom a messy scene. Så hittar man henne. Två månader efter Marie-France Como, som hon heter, så försvinner Jessica Lloyd. Hon är 27. Hon är väldigt livlig. Och alltså så här, det är kul för man får så här, i de dokumentärerna jag sett så pratar hennes bror om henne och så här, man får se bilder och bla bla. Och hon verkar verkligen varit så här, nu vet, precis fått jobb. Hon har typ skaffat ett eget hus. Hon har skaffat bil. Hon står med en hund. Alltså nu vet, hon är så jävla så här, i början av livet person. Och tydligen så här, jättekamratlig, älskar att typ så här, umgås med folk, supersocial.
Så som alla mordoffer är.
Ja, en klassisk sån. Ja, verkligen klassiska mordoffret. Mm. Alla bilder så bara jätteglad. Ja, men jag, bara, alltså, jag slår så mycket av att så här, de andra hade ändå typ hunnit göra grejer.
Ja.
Men hon, eller den andra tjejen, hon var ju 38, början. Men hon var liksom verkligen så här, äntligen skaffat bil, precis skaffat hus. Precis, med den grejen liksom. Båda lit up a room, 100%.
Ja.
Men 28 januari i alla fall 2010 så kom hon hem efter en utekväll. SMSar godnatt till en kompis och sen försvinner hon. Så dagen efter så ringer hennes jobb till hennes mamma och bara, alltså hon har inte kommit till jobbet, vet du? Det är konstigt så här. Så mamma får panik och ringer till brorsan och bara, vad gör vi nu typ? Så brorsan åker dit, då är alla hennes grejer hemma, utom hon. Alltså så här, Blackberry, hennes bil, hennes väska, alltså så här, alla grejer.
Mm.
Så man fattar ju, och grejen att polisen tar det på ganska stort allvar, för de är ju så här, det kan ju ha hänt samma sak med henne som med den här andra Marie liksom. På natten då så åker det förbi, det här är så här kul i dokumentären, för man får höra några så här, de är så jävla kandensade, det är två så här äldre gubbar som bara, we were driving the boat up to... då åker de förbi det där huset mitt i natten och bara, det är något som inte stämmer, det står typ en SUV på ett litet, för där huset står liksom för sig själv och ser ut som ett fält. Alltså det är sånt hus man bara, hur kan du våga bo där? Den typen. Men så, en bit därifrån så står en SUV på ett fält. Och att det är liksom ett, det lyser lite, så att de tycker att det ser konstigt ut. Men de bara, ja. Så dagen efter så ser de billboards då med hennes ansikte på och undrar sig, vad var det där? Så de liksom hinner ändå reagera på att det blir stort pådrag. Så åker de förbi där då på vägen tillbaka så ser att det är jättemycket poliser vid just det huset. Och då bara, fan, vi kanske, det var ju konstigt där. Så då berättar de för polisen att det stod en SUV ute på ängen bredvid. Så polisen går ut och kollar och då hittar man däckspår. Och man hittar också fotspår. Ja, men inte skoavtryck. Ja, precis. Så man sätter upp vägspärrar för att man då är så här, nu det här har eskalerat för mycket. Det är en man, eller det är någon som förmodligen har mördat två olika kvinnor, eller mördat en och...
Men de har inte hittat hennes kropp?
Nej, utan man är bara orolig för att samma sak ska hända henne. Men det är liksom, och man är verkligen så här, det här kan ju faktiskt vara connectat liksom. Så en av bilarna som de stannar är just en SUV. Som en kille som heter Russell Williams kör. Han är en väldigt högt uppsatt colonel inom flygvapnet. Men de är så här, men vi måste ändå ta in honom för att vi tar in alla snubbar som har en SUV.
Ja. Och man tror typ inte att någon som är så här en högt uppsatt militär någonsin skulle...
Nej. Och han är så fruktansvärt högt uppsatt också.
Han är superstjärna liksom.
Men jag tänker att det här kanske vi ska ta en paus och fortsätta eran feed.
Följer.
Yes.
Bra.
Men då gör vi så att vi säger hej då här och så ses vi på onsdag.
Exakt, precis. Kommer andra delen av det här.
Vad blir det för mord?
Jävlar, jag längtar redan.
Hej då.
Vad blir det för mord?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.